I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det är sen eftermiddag den 1 september 2021 och Anders Eberhardt har tappat sina bilnycklar. Han blir mer och mer irriterad, både över det och för att renoveringsprojektet inte har blivit av. Han kommer hem till sin röriga lägenhet och ser sin vän Kenneth sittande i en fåtölj.
Och nu kommer vi till själva kärnan här med Kenneths död. Det är liksom det som inträffar då. För då kommer jag hem. In i lägenheten. Jag måste ha lagt ifrån mig de här sakerna jag har handlat. Ja. Och ropar väl in någonting. Så att jag har fortfarande inte hittat nyckeln. Och sen kommer jag in i rum. Det är då det här sker som vi sett på rekonstruktionen, filmen vår. För jag kommer in. Det går ju rätt fort när jag kommer in på väg att sätta mig i soffan. Kenneth sitter där i stolen och där får jag ju syn på ganska fort att där ligger ju min pistol. Och han märker väl att jag får syn på det. Eller, ja, säger det här, vad ska du ha den där till? Ska du skjuta mig eller ska du skjuta dig?
Och det minns du?
Jo, det minns jag. Ja, det minns jag. Inte exakta orda meningsformulering, men jag tror att han säger så. Det är någonting sånt i alla fall. Jag tror det. Varvid jag som fortfarande inte helt... Jag kände mig inte helt fräsch efter gårdagens drickande och irriterad på nyckeln. Och få syn på det här, och det här är ju helt fel. Alltså nu går det ju här väldigt fort, men det är ju helt fel. Varför har han hittat min pistol och varför har han tagit fram den? Ingen ska känna till den här.
Anders förbluffas när han ser att Kenneth har tagit fram hans pistol. Ett ögonblick av vrede griper tag i Anders. Något som vittnen säger inte är ovanligt för honom.
Och sen kan han bli väldigt arg ibland, men det går över sekunden efteråt.
Vad händer då om han får ett sånt litet utbrott?
Han kan skrika ut, eller han kan sparka på en stol till exempel. Slå på en dörr. Inget mer än så.
Har han någonsin varit våldsam mot en människa eller gjort...
Det har jag aldrig någonsin sett. Det har han aldrig varit.
Hur länge pågår ett sånt utbrott?
Ja, det tar några sekunder bara och sen är det lugnt igen. Det går väldigt fort.
Men jag tycker det blossar upp och försvinner väldigt snabbt. Alltså det är inte någon långvarig ilska, utan det är mer att han blir arg och så kanske han svär till eller säger någonting och sen är det över. Så det är väldigt kortvarigt.
Och det är under ett sånt här kort ögonblick som Kenneth plötsligt blir skjuten i huvudet bakifrån.
Irriterad, jätteilsk där, men det är ju någon sekund. Rörelse, det är som jag gör den här rörelsen och skottet går av i hans huvud.
Jag hörde ju vad jag inbillade mig då var en bang, men det var ett skott. Det hörde jag tydligt rätt ovanför min tv när jag satt en kväll.
Den här aktuella kvällen sitter grannen Gunn som bor direkt under Anders och tittar på sitt favoritprogram, Mord och inga visor. Då hon plötsligt hör ett högt skott. Hon reagerar men anar inte då att hon själv just blivit indragen i ett långdraget och makabert mordmysterium.
Först är det mord och inga visor, sen var det den här serien med Dick Van Dyke, någon läkare, och den var jag intresserad av.
Förstår, vänta Gun, förstår jag rätt att du hörde det här smällen då efter den här serien? Eller var det under serien?
Nej, absolut inte under, det är jag säker på, för då hade jag inte rest mig från fåtöljen. Det är därför jag är så säker på att det var efter.
Bra, tack. Det var...
Du lyssnar på Rättegångspodden och på den andra delen om politiken som styckade sin vän. Mitt namn är Nils Bergman.
Jag blev ju stående där, rätten får ursäkta att jag svär, men jag blev ju stående där. Allting var ju helt fel. Jag blev stående och liksom, jag vet inte om jag pratade för mig själv eller om det gick runt i huvudet här, men vad i helvete liksom, helt enkelt. Vad fan, hur fan gick det där till?
Skottet från Anders pistol, en halvautomatisk pistol av märket Bayard från tidigt 1900-tal, ska ha avlossats oavsiktligt enligt Anders. Och han blir, som han själv uttrycker det, förvånad.
Mm. Vad är det som händer? Hur fan kunde det bli på det här viset? Vad är det som har hänt? Det är som... Det, ja,
och hur länge står du där och tänker det här?
Jättesvårt att säga i det läget, men för det där gick det är svårt att säga, högst en minut, kanske 15 sekunder, kanske 30 sekunder. Jag blev stående ett tag, men tiden kan ju kännas mycket längre. Men jag stod liksom inte där i, ja, svårt att tänka mig mer än en minut.
Vad är ditt nästa steg? Vad gör du
sen? Ja, sen lägger jag från pistolen för mig och kollar om Kenneth lever. För jag tittar ju till där också. Eller jag står ju nära mig och tittar lite. Jag förstår ju att han är skjuten i huvudet, men jag kan ju se det också. Så då försöker jag kontrollera om han lever. För han har ju skott i huvudet, människan.
Gör du det?
Och jag kollar efter andning. Mm. Och sen kollar jag efter pulsen på armen och sen på halsen på honom.
Är du medicinskt utbildad att göra det?
Nej, inte mer än den utbildning vi får på häktet, men det är ju just lite grann det DHLR och liksom lite grann hur man hanterar folk som har hängt sig och sådana saker, så att visst har vi lärt oss.
Tillkallar du hjälp på något sätt?
Nej.
Hur kommer det sig?
Ja, just det.
Just där och då, där du står och kollar på hans andning, kontrollerar hans andning och lite senare puls och så.
Mm.
Hur kommer det sig att du inte ringer 112 och ber om hjälp och hjälpa din vän?
Därför att jag tror att han är död.
Men vet du med säkerhet att han är död?
Jag upplevde, det kanske man inte kan säga, men jag upplevde med säkerhet att han var död.
Okej.
Okay. Det är förvisso... Jag är ingen läkare, så det kanske är övermaga, men i min uppfattning...
Det kan ju hända att personen i fråga fortfarande lever, och även knappt, så att säga.
Ja. Hade jag hittat puls på honom, hade jag ringt direkt.
Men du valde att inte göra det, för du känner ingenting.
Anders menar att han hamnar i ett chocktillstånd. Han tillkallar inte hjälp eftersom han är övertygad om att Kenneth redan är död. Och då infinner sig istället en känsla av panik. Ett högt skott har redan avlossats. Kommer någon granne nu? Eller ännu värre, kommer polisen att komma? Tänker han.
Och så börjar ju, ganska fort kom ju tanken att det här, alldeles oavsett att Kenneth är död, så är situationen, det här är inte bra.
Och vad menar du med det? Det här inte är bra.
Nej, om vi en stund och bort, det är inte bra att han är död. Men om vi bortser det från det en stund, så är det inte bra. Jag står där med ett illegalt vapen i min lägenhet och en död människa. Mm. Det är verkligen inte bra.
Om han blir påkommen nu kommer det få ödesdigra konsekvenser, tänker Anders.
självklart kommer jag få någon form av straff, och det vill jag ju inte. Och givetvis kommer jag att bli av med jobbet och den politiska verksamheten. Det kommer faktiskt upp, ja, inte i den timmen, om vi säger så, men kanske senare, den dagen eller dagen därpå. Mm. Den dagen, ja, om vi förgår händelserna, så blev det inte så väldigt mycket. Jag hävde i med alkohol ganska fort och mycket så där ute i stressen där.
Alkohol finns det gott om i lägenheten, och Anders häver i sig två Arbogaöl av den starkare sorten. Han blir trött och lägger sig i soffan mitt emot Kenneth, som fortfarande sitter i fåtöljen med skottskadan i huvudet.
Och så vaknar jag upp igen. Kanske inte sovit så länge, jag vet inte riktigt. Men... Mm. Och tillbaks till verkligheten. Då, så jag ser ju honom sitta där i fåtöljen. Det syns ju inget speciellt på honom. Faktiskt, om man inte tittar på huvudet på honom. Han ser ut som, precis som vanligt. Han ser ut som att han sitter och sover. Men liksom, jag ser där och jag tänker, ja, vad fan ska jag göra nu? Så att det blev inte så mycket mer den dagen, utan jag drack ännu mer. Och... Sov.
Mm.
Anders häller nu i sig vin för att dämpa ångesten och går sen och lägger sig. Dagen efter, den 2 september, är han återigen rejält bakis.
Vad gör du då när du vaknar upp?
Ja, jag ser till att jag kommer inte ihåg, men jag ser till att jag blir nykter, att jag inte dricker något mer. Jag ser väl till att jag äter, duschar, går ut, tar en lång promenad och så, och börja tänka runt. Ja, och då tänker jag ju klarare förvisso, även om jag har ju förstått redan innan att, ja, hur, vilket del, men också funderar ju också mycket över hur det där kan ha gått till och vad Kenneth har gjort och varför har han tagit fram den och varför har han laddat pistolen. Och, ja, men jag kommer ju ingen vart med de tankarna, för det,
det är din uppfattning att det är Kenneth som har gjort allt det här. Det vill
säga, jag inte
tagit
gjort
fram,
det
laddat och så vidare och så vidare.
Ja.
Och till och med gjort mantelrörelse av någon,
ja,
anledning.
Precis. Mm. Eftersom jag inte har gjort det själv så kan jag inte.
Okej.
Okay. Fortsätt. Annat. Ska jag?
Mm. Fortsätt.
Ja, precis. Men jag kommer ju fram till, tycker jag, att jag måste göra någonting åt det här, så att jag vill inte ta konsekvenserna av det här. Jag vill liksom att mitt liv fortsätter som vanligt, som jag har tänkt mig. Så jag förstår ju att jag måste göra mig av med kroppen, helt enkelt.
Och det tänker du på torsdag?
Det tror jag att jag tänkte, ja.
Okej.
Okay. Ägna.
Och varför ska du göra det?
Ja, för...
Ska du bli av med kroppen? Berätta om dina tankar och konsekvenstänk.
Ja, det andra alternativet, det är ju som vi har sagt att jag måste ju det, annars kommer jag ju att få, alternativet är naturligtvis att få någon form av straff och bli av med både jobbet och politiska verksamheten.
Anders verkar uppriktig när han förklarar motivet bakom styckningen av Kenneths kropp, vilken han snart kommer att påbörja. Men han vill inte ta något ansvar för Kenneths död, även om han hävdar att det var oavsiktligt. Han är rädd för att hans arbete eller politiska uppdrag ska påverkas, och han strävar efter att snart pensionera sig i lugn och ro. Därför inser han att Kenneths kropp måste försvinna. Men det uppstår problem, för Kenneths kropp är stor, och Anders är känd för att vara lat och oföretagsam.
Jag ser det här framför mig, jag måste göra mig av med honom, men jag liksom skjuter på det också. Det är... Jag förstår att jag måste ta itu med det där, men det är otrevligt, om jag säger så. Så att jag minns inte om jag... Då, troligtvis började jag... Han satt ju kvar där i fåtöljen, sagt. Va? Och jag gick omkring lägenheten och började väl tänka på hur jag ska agera med det här. Och om det var på fredag kväll eller om det var på lördag morgon, så min tanke var att jag skulle försöka få ut honom på balkongen och stycka upp honom där, helt enkelt. För så blev jag ju tvungen. Människan väger 140 kilo och kan inte hantera
Jag fattar ju att jag måste dela upp honom.
Mm.
Dagarna som följer för Anders blir som en dimma. Han vet inte vad han gör eller vilken dag han gör det på. Men han tror att han påbörjar den makabra uppgiften att stycka Kenneths kropp på lördagen.
Jag är osäker på nämligen om jag ens börjar skära av huvudet på lördagen eller söndagen. Ja, sen försöker jag då ta tag i mattan för så, och dra honom ut. Men alltså, jag kommer ju praktiskt taget ingen vart överhuvudtaget. Så jag fattar ganska fort att det här var ju dumt tänkt. Det här funkar, jag mäktar inte med att dra ut honom. Han är för tung helt enkelt.
Nästa steg. Vad gör du sen då? Och när och hur?
Ja, jag skulle tro att jag måste ju börja någonstans. Och nu ligger han ju där han inte ska vara från början. Så att jag känner att jag måste ju börja stycka honom där han ligger. Jag kan inte göra något annat. Om jag minns rätt har jag tagit fram kanske mer plast för att skydda. Det var ju inte ordning gjort någonting. Lägga under plast och försöka lägga lite plast mot väggen. Och så skulle jag... Ja, och sen blir jag ju tvungen att leta rätt på hur ska det här gå till. Vad ska jag göra? Så att jag tar fram säckar och kniv och tänka ut hur jag rent praktiskt ska göra det här. Kniv och såg förstår jag ju att jag måste ha. Så det letar jag ju rätt på. Men ja, jag tar av hans huvud i alla fall, skulle jag tro på söndagen.
På söndagen. Och då tänker jag att... Och jag tänker, det här är inte lätt uppgift.
Nej.
Har du druckit någon alkohol?
Ja, det gjorde jag rätt mycket. Alltså inte jättestora mängder, men under den här perioden. Mm. Det här tog ju hela den här kommande veckan faktiskt. Så har jag druckit alkohol för att lugna nerverna helt enkelt och klara av den här makabra verksamheten. Så att säga.
Mm. Yes.
Det är riktigt. Huvudet,
berätta. Hur gjorde du? Vad använde du för att göra det?
Ja, jag hade ju hittat den bästa kniven jag kunde. Jag hittade en fiskkniv, det var det vassaste jag kunde hitta. Och en såg, en bågsåg kallar man det.
När du säger det, såg, är det handhållen eller elektrisk?
Ja, nej, det är en handhållen.
Handhållen.
Hur jag gjorde den, jag skar av honom halsen helt enkelt, såga av halskoten med sågen.
Mm. Yes. Använde du kniven?
Ja, kniven först, skär av sågen bara för koterna.
Mm. Har du använt något annat?
Nej.
Nej. Vad gör du med huvudet?
Härnäst? Jag stoppar ner det på, det är ju de påsar som man sen har hittat.
Är det de båda påsarna som hittades eller bara en?
Nej, som jag minns det stoppar jag i två påsar. Sen stoppar ju dessutom de påsarna i en annan papppåse.
Är det något mer som du lägger i påsen förutom huvudet?
Ja, just det. Jag lägger i det här som jag har fått veta heter stolpsko. För att få i tyngd. Ja.
Mm. Var hittar du den?
Det fanns inne i mitt förråd.
Mm. Och jag tänker så här, anledningen till att du lägger det i påsen redan då. Har du någon plan?
Ja, alltså planen börjar... Alltså, jag förstår ju att jag måste dumpa delarna i vatten. Och därför ska det vara i tyngd, precis.
Okay.
Med Kenneths kropp delvis styckad bestämmer sig Anders på måndagen den 6 september att han ska hyra en bil. Han får ta sig ända till Skavsta för att hyra den och åker därefter runt en del med bilen. Bland annat omkring avfallsanläggningar. Men det här är inte för att på något sätt scouta dumpningsplatser utan för att helt enkelt känna in bilen lite grann, menar Anders. Han tar med sig huvudet, men också Kenneths alla tillhörigheter. Och Anders erkänner att anledningen till att han överhuvudtaget hyr en bil är för att senare kunna ha något form av alibi.
Packa saker, hyra bilen och åka upp. Förklara, hur tänker du? Ja, Vad är syftet med det
är att när det börjar på något vis komma fram att Kenneth saknas.
Mm.
Så ska jag kunna säga att ja, jag vet inte, jag skjutsar upp honom på måndag.
Mm.
Det är grundtanken med det. Och då är det självklart att jag skjutsar upp också så mycket saker som möjligt till honom.
Det är för att det ska ge styrka till dina ord. Att
ja,
det här
precis.
Är krig. Okay,
ja, exakt.
Så det är egentligen en alibi vi pratar om?
Ja, just det.
Ja, så fortsätt.
Så då gör jag ju det. Och tar med mig huvudet också.
Mm.
Sån där. Och det här gör jag ju inte förrän senare på kvällen.
Mm.
Det kändes rätt naturligt. Alltså, både med, eftersom jag har en väldigt lös tanke på vad jag ska kunna göra av kroppsdelar. Jag vet ju inte riktigt vad det är. Jag tänkte både på Norrmälarstrand och på här där Karlbergskanalen där det Barnsbron parkerad bil Kungsholmen tar den här påsen går upp på Barnsbron och släpper ner den.
Kenneths huvud dumpar Anders vid Barnhusbron på Kungsholmen, något han finner obekvämt eftersom det är mycket trafik där.
Jag börjar ju tänka om lite grann om jag skulle liksom lämpa av det här nere hos mig istället i Sörmland.
Innan han kan göra sig av med resten av Kenneths kropp måste han stycka klart den. I lägenheten ligger nu Kenneth utan huvud men är fortfarande för stor för att flyttas. Anders måste slutföra det han har påbörjat.
Hur var det med resten av kroppen? Hur styckade du kroppen?
Ja, med kniv och såg.
Mm. Ja. Armarna, vilka verktyg använder du?
Kniv och såg, för att jag kapar av dem bara upp. Ja.
Vilka delar pratar vi om vi pratar armar?
Armarna, det är två armar rakt av helt enkelt.
Och nästa kroppsdel, vad var det?
Det måste ju ha blivit benen då. Så delar jag vardera benet i två delar. Nedanför knät och sen andra biten upp mot högre upp under under kroppen om man säger så.
Och när gör du det? Alltså var är du i lägenheten då när du gör det här? Var är...
Ja, då har jag lyckats faktiskt dra honom i alla fall så att jag kommer så långt så att jag kanske får ut fötterna eller åtminstone knäledarna ut balkongen när jag kommit dit här. Och när det bara bålen är kvar sen så har jag för mig att jag lyckas få ut den på balkongen.
Mm. Okej. Okay. Så benen i två delar. Vad är nästa kroppsdel?
Sen kan jag inte faktiskt hålla reda på, för sen är ju då bålen kvar. Och där... Jag kommer inte ihåg i vilken ordning saker och ting blev faktiskt. För det är liksom om man ska resonera tekniskt, det är den besvärligaste biten så att säga.
Mm. Vi kommer till det.
Mm.
När du kapar av benen, vilka verktyg använder du?
Så vitt jag minns, kniv och såg.
Mm. Okej. Okay. Det användes ju också, påstår jag, en yxa.
Mm.
I vilket sammanhang användes det, om det användes?
Ja, det användes. Det för att få bort revbenen från ryggraden.
Mm.
Det där. Ja, vänta.
Yes. Om vi pratar bålen, vad är första delen som avlägsnas?
Ja... Jag kommer faktiskt inte ihåg vilken, alltså
Det är otrevligt att beskriva, men alltså, jag har ju skurit upp magen så att säga för att få bort. Jag har säkert skurit loss, alltså själva magkött. Jag kan faktiskt inte svara på i vilken ordning.
Okej, okay. Men vi lämnar ordningen.
Mm.
Men du berättade, du skär upp magen.
Mm.
Det är rätt uppfattat. Vilka verktyg använder du för det?
Det är kniv då, ja. Ja, precis. Mm.
Och sen, vad gör du med inälvorna?
Ja, precis. De tar jag ut och lägger i påse för sig.
Mm.
Och jag har väl slängt det, om jag minns rätt, om det inte blev någon egen påse där, sen så har jag slängt det i min egen återvinning där hemma. Alltså inte minne, utan kvarterets matåtervinning, om man säger så.
Matavfall.
Matavfall, ja precis, precis.
Precis. Har du använt några andra verktyg när du hanterade inälvorna? En kniv?
Jo, det kan vara så att jag haft sax. Ja, precis, precis.
Vad gjorde du med saxen?
Klippa tarmar i mindre bitar. Helt
enkelt. Vad gjorde du med tarmarna?
Där kan jag delvis ha spolat ner på toaletten. Ja.
Mm. Okej. Okay. Vi hittade ju, eller polisen anträffar ju bäckendel.
Mm.
Det har jag pratat om. Och sen har man anträffat även en annan del, så att säga, axelparti som jag kallar det.
Mm.
Hur var det med resten? I hur många delar har du delat upp bålen?
Jag vet faktiskt inte. Jag får gissa lite där, för att det är ju ett annat axelparti naturligtvis, och det är revben, det blir lite giss, fyra delar kanske.
Mm.
Styckningen fortsätter hela veckan och Anders paketerar kroppsdelarna för att det ska bli enklare att hantera och för att förhindra den värsta luktspridningen. Men det luktar ändå förruttnelse och doften sprider sig ut i trapphuset. Vi hör återigen grannen under, Gunn.
Har du observerat något annat i anslutning då till Anders lägenhet förutom den här pangen då?
Ja, det är förskräckligt sågande och bullrande och konstiga ljud där uppifrån, har jag förklarat.
Mm.
Och sen lukten som var i trappen den veckan före 11 september, det vet jag särskilt. För jag sa till min syster, för jag var strömning.
Mm. Så det luktade, förlåt Gun, det luktade på något särskilt sätt veckan som har den 11 september i sig, så att säga.
Hela den veckan hade jag besvär när jag skulle till brevlådan och så för lukten. Och jag åkte upp till sjätte våningen och det luktade mest där uppe. Jag sa till min syster, jag undrar om Alma och de äter surströmming.
Mm.
Jag hade ingen aning om det här. Men den lukten vill jag inte känna igen.
Jag kommer inte ihåg precis att det var på en kvällen. Där kom i köket, det kändes någon ruttet lukt. Man visste inte varifrån kommer. Det bara kom plötsligt lukt.
Grannen mitt emot Anders lägenhet på sjätte våningen, Alma, känner denna vecka också plötsligt en doft av ruttet kött som kryper in i hennes lägenhet. Hon letar desperat efter var lukten härstammar ifrån, men hittar inget.
Jag gick igenom hela den här soporna, jag gick frysen, jag kylen, min skafferiet. Det kommer inget därifrån, så man visste inte varifrån kommer.
Alma, som arbetar inom äldrevården, tror instinktivt att någon äldre person har dött någonstans i byggnaden.
Det har gått kanske en dag, två dagar. Vi är tvungen att hela tiden ha öppet i rummet bredvid och köket, öppna fönstret. Det gick inte vara där inne i köket, vara där. Det var så luktet, hemskt lukt. Det var så hemskt.
Inte heller grannen under lyckas identifiera var doften kommer ifrån. Men hon misstänker att Anders Eberhardt är inblandad.
fingrar och medhörde köpt en halv gris och stickar och upptäckt att han har för liten fris, så han har lagt det på balkongen för det luktar piton. Det var för elakt, så förlåt Eberhard, men jag kände att det var något fel.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Gör du något annat vid styckningen förutom att dela upp i delar?
Nej, jag paketerar ju allt.
Nej, jag tänker innan du paketerar, om skär du bort någonting från kroppen?
Ja, jag vet. Det gör jag. Det är ju, vi pratar om det här bäckenpartiet så här. Mm. Hur, va? Det var ju så att det blev enormt tungt. Jag skulle flytta det ut på balkongen. Till och med jag tog det i en så här IKEA på, så botten gick ur. Det fungerar inte. Jag förstod att jag måste göra någonting. Så att, ja, jag har ju skurit av könsorgan, men jag har även skurit bort så mycket kött helt enkelt från den biten jag kunde, för att få ner vikten helt enkelt.
Okej.
Okay. Det var helt ohanterat.
Så det är, när du säger köttet, och då pratar vi bäcken?
Ja, det blir väl skinkorna.
Okej. Okay. Och du menar att genitalerna vägde också en del?
Ja,
eller varför just
vägde ju inte, liksom, jag försökte ju få bort så mycket, det kunde jag låta bli, men alltså, jag försökte ju få bort så mycket jag kunde helt enkelt.
Okej. Okay. Vad gör du med de delarna förutom då inälvorna som du slänger eller spolar i toaletten?
Ja, det andra packar jag ner precis som allting annat i någon sån här säck, sopsäck som jag har paketerat.
Jag tänker sen då, efter du har hanterat kroppen på det viset du har berättat.
Mm.
Jag tänker, vad gör du med andra grejer som kanske... Jag antar att det är ganska mycket vätska och så vidare, kroppsvätska, blod kanske.
Ja.
Gör du någonting med de grejerna som blev... Om det blev några grejer smutsiga, vad gör du med dem?
Ja, alltså det är ju, det är klart, allt vad jag hade lagt ut där, presenning och... plast och även den här mattan som jag hade dragit honom på, och hans kläder som han hade på sig naturligtvis från början, och ja, jag åker till tippen med de här, om det inte är små saker som jag kan slänga i en sop. Det mesta åker jag helt enkelt ut till den här Björsels tippen, återvinnings, vad det kallas numera.
Ja.
Den 12 september, då Kenneth varit död i 11 dagar, tar Anders en paus för att äta middag med sin vän, Bernt, på restaurang Oliver Twist. Bernt frågar då Anders hur det går med renoveringen, och Anders svarar uppgivet att Kenneth är slö. Han kan jobba en dag, men behöver sedan vila i 3 dagar. Det blir ju jobbigt för mig också, tillägger Anders. Jag kan inte ha honom boende hos mig hela tiden.
Nej, alltså inte mer än det jag sa det här, att när vi träffades i september var det väl, så frågade jag honom hur går det nu med renoveringen. Då nämnde han det här att det går långsamt, det är inte klart än.
Och hur var Anders då?
Helt normal. Det var en helt vanlig middag.
Okej. Okay.
Dagen efter denna helt vanliga middag ansöker Anders om att få vara ledig de kommande dagarna och det beviljas. Han verkar inte göra något speciellt de här dagarna. På tisdagen den 14 finns ett kvitto på att han handlat en korv och den 15 bokar han en kortare taxiresa i Nyköping, men under falskt namn. Han uppger att han heter Jansson.
Hur känns det att sitta här?
Sådär.
Ja. Jag tänker om du behöver en paus eller någonting, det är bara att säga till. Mm.
Dagen efter, den 16 september, gör en kvinna ett makabert fynd i Karlbergskanalen i Stockholm.
Du vet vad du ska berätta om. Och då tänkte jag så här, att jag vill att du berättar själv, så detaljerat som möjligt, själv först, ur ditt minne. Och sen eventuellt ställer jag några frågor om det behövs.
Jag ska bara börja. Ja. Vi var ute och rensade skräp i Karlbergskanalen som vi gör. Det är inte alltid jag som gör det, ibland är det någon annan som gör det. Och så åkte vi och så skulle vi åka en väg över och fika tvärs över på där kajak. Men som sista buskaget på vänster sida. Alltså det har ju en kapten som kör och så står jag och krattar eller hovar upp vad som finns. Och då låg det påsar där och flöt i buskaget. Fiskade vi upp det på däck och eftersom vi måste sortera om det är miljöfarligt eller om det är glas eller vad det är för någonting så öppnade jag upp påsen lite grann för att se, för det var lite tyngd i påsen och så öppnade jag upp det lite och då kom en stank som min kapten höll på att han tappade kepsen och sa vad det luktar, vad det stinker, sa han. Och då öppnade jag, ja men det ser ut som hår, sa jag. Nej, men lägg av, sa han då. Ja, fast det gör det, sa jag. Så då öppnade jag lite till. Och då såg jag att det var ett huvud som stod där. Ja, och då sa han, nu får du titta. Så då gick jag och ställde mig och körde. Och då gick han och tittade. Ja, och då såg han också att det var ett huvud. Då åkte vi in till bryggan där vid den här kajakuthyrningen som ligger precis där. Och så ringde vi polisen. Eller vi ringde till vårt jobb, så ringde de polisen. Mm. Och så kom det en polisbåt ganska snart med två kvinnliga poliser.
Minns du vilket datum det var?
Ja, september där. Jag tror att det var den 16.
Hur kändes det att hitta och göra den här upptäckten?
Det var ju ingen hit. Nej, det var ju jättejobbigt. Ja. Jättejobbigt var det.
Ja. Inga fler frågor, tack. Ja.
Det är Kenneths huvud som kvinnan och hennes kapten hittar. Men vid tillfället vet man inte att huvudet tillhör Kenneth, då han inte anmäls försvunnen förrän den 20 september av hans granne. I polisens första kartläggning om Kenneth får de kontakt med hans dotter, som nämner Anders Eberhardt som en nära vän till fadern. Kvällen den 22 september ringer polis Ida Warneby upp Anders för att fråga om han vet var Kenneth kan vara. Anders berättar att han senast såg Kenneth för drygt 2 veckor sedan, men han kan ha besökt honom i Nyköping den 6 september. Han tillägger att han känt Kenneth länge, att Kenneth varit suicidal och beskriver problem med bilen som ledde till att Kenneth hyrde en bil. Anders är rätt säker på att det var måndagen den 6 september som han körde upp Kenneth till Stockholm. Dagen efter det här samtalet ses den sista aktiviteten från Kenneths mobil, som då är i Anders ägo.
Men när man tittar i tömningen av din telefon, så vi har ju varit där redan och pratat både jag och din försvarare om kontakterna per telefon och så.
Mm.
Så ser jag den 23 och 24. 23 två gånger ringer du till Kenneths hemtelefon och 24 två gånger. Hur kommer det sig att du ringer? Du vet ju att han inte lever. Varför ringer du på hans telefon?
Jaha, jo men det är efter att, ja, det är lite alibiartat helt enkelt. Efter att polisen har kontaktat mig.
Okej. Okay. Mm.
Den 24 september lyckas man identifiera att det upphittade huvudet i Karlbergskanalen tillhör Kenneth. Polis Ida Warneby ringer då upp Anders och informerar honom om att Kenneth är död och att någon annan bragt honom om livet. Telefonförhöret varar i en timme och Anders hörs som vittne då han är vän till målsägande. Han berättar om sin senaste träff med Kenneth för ungefär 2 veckor sedan, där de hjälps åt med en renovering och tar en semestertripp till Linköping. Han berättar också om Kennets relationer, skuldsanering och dåliga köpvanor när han dricker. Förhöret avslutas och Anders får lämna in sin mobil så att polisen kan undersöka hans kontakter med Kenneth. Den 29 september pratar Anders i telefon med sin vän Bernt. Anders har tidigare messat honom och berättat att Kenneth är död och att polisen utreder det som mord. Nu ringer han upp Bernt för att berätta att polisen tagit hans telefon så han kan inte längre nås på den. Bernt blir förvånad över att polisen tagit hans telefon och frågar varför de har tagit den. Och Anders säger att de måste göra det för de ska leta efter saker. Kanske finns det bilder eller något annat i den som kan leda dem framåt. Bernt frågar om han hört någonting mer från polisen och Anders svarar nej. De är helt knäpptysta. De säger ingenting, de håller bara på att utreda. Dagen efter, den 30 september klockan 11.45, tar polis Varneby återigen kontakt med Anders för att boka in ett förhör senare samma dag på polishuset. Anders, som tycks något nervös, går till fel reception och blir därmed en halvtimme försenad till förhöret. När han väl hittar rätt förhörs han av Ida Varneby i ytterligare en timme, fortfarande som vittne. Frågorna är av samma natur som innan, men ställs nu mer djupgående. Efter förhöret glömmer Anders sin ryggsäck i rummet, som han sen återfår. Anders känner troligen av att polisen intresserar sig för just honom mer och mer. Ångest infinner sig då Anders, nu snart en månad efter att ha skjutit Kenneth i huvudet, fortfarande inte gjort sig av med Kennets kroppsdelar. Detta måste han ta tag i nu, men det dröjer ytterligare 2 veckor till innan han kommer till skott. Att hitta lämpliga dumpningsplatser visar sig vara svårare än han trott.
Det var ju enormt svårt faktiskt. Jag hade ju ingen aning, jag trodde inte när jag började med det här att det skulle vara så svårt att hitta lämpliga ställen. Jag hittar ju inget lämpligt i Sörmland heller, där man får vara, liksom, kan göra det här utan att bli iakttagen och ändå liksom få sakerna. Man kan inte gräva ner i skogen. Kan man, men det är inte så lätt som man tror det.
Har du försökt?
Nej, jag har inte försökt. Jag var ute och tittade lite i skogen och kom på. Alltså, det är ju fullt med sten och rötter och sådär. Det är meningslöst. Man skulle i så fall gå ut på någon åker eller någonting. Men att, ja, till slut så blev det ju så här. Jag visste inte vad jag skulle... Jag stötte på, åkte runt i Stockholm istället och jag stötte på det här till slut. Tiden går ju, det börjar liksom bli lite desperat det här nästan. Ute på Blasieholmen där. Och det var väl mer slumpartat, för jag hade egentligen inte trott att det skulle gå så centralt i Stockholm. När jag kom ju på det här längst ut, där var ju en byggarbetsplats och till vänster om det, om man står med ansiktet mot vattnet, stod ju en stor container. Och där tänkte jag att ja, här står man ju, om man är ute sent på kvällen så är man ju skyddad av containern och bilen kan man ställa nära där, så att jag valde ut det stället till slut. Det kändes lite desperat, men alltså, tiden bara går.
Mm. Och när gör du dig av med kroppsdelarna? I hur många omgångar vi började?
Ja, jag tror att det bara är en... Eller här får ni rätta mig om det har varit något annat i förhör. Jag är ute och rekade, men jag tror att det bara... Eventuellt kan det vara 2 gånger, men jag tror att det räckte med 1 gång... Att jag var där. För då blev det ju så här att jag slängde i 2 paket där. Men ser ju att det sjunker ju liksom inte. Jag får intryck av att det bara flyter iväg.
Har du lagt någonting i påsen förutom kroppsdelar?
Jo, jag har lagt precis som den första biten. Någon, om inte stolpskor så några andra såna här bygg. Vinklar, lite järn för att få lite tyngd, men det verkar inte räcka. Och när jag upptäcker det så rent... Jag måste ju bli av med den då. Jag chansar rent desperat. Jag la resten i den här containern som fanns där.
Mm. Okay. Så det är 2 påsar som du minns? Som du
ja, eventuellt 3.
Eventuellt 3?
Ja, ja.
Har du någon koll på vilka kroppsdelar som finns?
Nej, i det läget har jag ingen koll på vad som ligger i vad.
Mm.
Du har lyssnat på Rättegångspodden och på den andra delen om politiken som styckade sin vän.
Då kommer det 3 kråkor med ett stycke. Alltså, jag trodde först att det var en kvarts gris eller något sånt där. Och där börjar de mumsa på det där.
Mitt namn är Nils Bergman. Tack för att ni lyssnar.
När du har lämnat de här uppenbart felaktiga uppgifterna tidigare, varför ska vi tro på någonting av det du säger nu?
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.